Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mord eller Myt! Det är inte samma gamla rövgäng idag.
Nej, det är inte det.
Det är inte det.
Man kan inte riktigt kalla mig ett gäng, va?
Nej, men en
röv. One man gang. Röv däremot, ja.
Nej, det är jag, Rebecca, och min goda vän Jesper.
Hello!
Världens yngsta gubbe.
Ja, nu är jag snart upp. Ja, nu kanske inte är världens yngsta längre.
Nej, just det.
Men jag börjar känna mig som en grinig gubbe nu. Får du vara tyst? Skäller också på någonting under soffan.
Ja, ja, det är hans värsta läte. Så. Wow! Det är något jag vill ha.
Det är lite så fort man trycker på knappen, då börjar han skälla.
Oh ja, varje gång.
För han skällde inte innan när jag kom. Nej. Han var lite ivrig.
Ja, gå och lägg dig, Vincent.
Ja, så det är kul att vara här igen. Det var länge sedan sist.
Ja, jättelänge sedan. Det var säsong 1, tror jag, va?
Ja, det måste det bli.
Eller? Ja, det var det. Innan vi hade riktig utrustning.
Precis. Ja, jag är imponerad.
Ja, det faktiskt. Känns ju faktiskt.
Det känns jävligt numera lite proffsigare.
Det är så att Vincent har puttat in sin boll under soffan. Och det är därför vi då hör de här ljuden i bakgrunden.
Ni får sätta något skydd så det inte kan hamna under soffan kanske. Alltså, så att, det, så att inte detta sker.
Jag har tänkt tanken många gånger. För det är också så att jag måste typ ta fram moppen för att liksom gräva ut den.
Ah.
Och då så typ leker den med den i 10 sekunder och sen är den under soffan igen.
Det är bara en rump och en svans. Ja, det är kört, Vincent. Djup.
Ja, gå och lägg dig. Det är så att det gamla goa rövgänget är sjuka. Så Jesper fick hoppa in, poddhjälten Jesper.
Jajamän.
Jag tycker fortfarande du kan kalla dig världens yngsta gubbe faktiskt.
Jag får väl det. Ja. Det känns som ändå att det finns många sådär nya 22-åringar med gubbideal.
Gubbtendenser,
men
fast du är liksom en OG gubbe, tänker jag.
Ja, precis.
Du var
original
gubbe.
Gubbs.
Ja, du har liksom varit gubbe halva ditt liv.
Ja, men typ. Jo, men ja, men det var väl när jag var typ 10, 11, 12 så jag skaffade min första slips. Och som jag slips och hatt skaffade jag då.
Det är så gulligt. Det är så gulligt.
Jag hade ingen ordentlig skjorta, så hade en pikétröja. Men så
nej, men gud, jag
såg ut som idiot. Men jag tyckte det var jävligt ball alltså. Och det hade nog inte egentligen, då var det nog för att jag hade sett någon sån här skatepunkare som hade en slips på sig. Men det var ju inte, fanns ju ingen begrepp om stil. Jag hade någon sån här kangolhatt som var typ beige rutig och någon grå randig rutig slips som man köpt på Ullared.
Hallands Indiana Jones.
Ja, jag vet inte hur jag såg ut faktiskt. Men det var ju så här, du vet, så som Justin Timberlake hade typ när han var tillsammans med Britney Spears. Den eran av, och det tyckte jag var en bra. För jag minns att jag hade velat ha något och jag fick det i födelsedagspresent. Men då fick jag typ en jävla plommonstop.
Oh,
och var såhär, det här kan man ju inte ha på sig. Det var ju antagligen en jättefin hatt för någon second hand affär i Haga som säkert kostade multen. Bara, nej, den lämnar jag tillbaka, så köper jag den här beigea jävla hiphop-hatten. Alltså det var så jävla fult.
Det var liksom Crocodile Dundee fast så lite crustpunk.
Ja, men så lite liten så har man lite på snedden så där. Skulle kunna ha en bandana under. Nej, så vet jag inte om det var gubbigt eller inte. Men,
ja, men
det var ju ändå en, ja, var en strävan. Det var kanske
inte en tioårings stil riktigt.
Nej, det var ingen annan som såg ut så. Som jag kände i alla fall.
Fan vad roligt. Ja. Men man, den här barnstilen man hade, alltså, oh, modet på den tiden.
Fy fan,
vidrigt. Fruktansvärt. Alltså jag har ett så starkt minne av när jag var typ 12 år.
Mm.
Att jag köpte en rosa och svartrandig skjorta. Och jag, och det var något slags emblem på, liksom, något slags broderi typ.
Mm.
Och jag kände mig så cool, va?
Med den. Rosa och svartrandig, ja, med något emblem på. Det kändes så mycket grejer, ja, mycket på en gång, va?
Och det var en vit krage, minns jag. Så den var ju liksom inte fin. Alltså det var ju, nej, inget som var snyggt med den. Men jag kände mig som Avril Lavigne.
Ja. Jag ser ju det framför mig.
Ja, och så sådana svarta prasselbyxor. Och så hade jag en rosa vit keps som jag hade köpt i någon souvenirbutik i Grekland.
Och det var en sån skärmkeps? Nej,
det var en riktig keps.
Oj.
Men det var min stil liksom. Min bästa look.
Oh, herregud.
Och så att jag hade ett linne, svart linne med ett hästface på. Och en
face. Inte det var för ett face.
Och en jeanskjol och liksom cowboy boots, och jag bara, jag är Britney Spears i den här filmen.
Alltså cowboy bootsen var ju ett ju för sig otroligt.
Ja, nej, men jag hade en väldigt stil, alltså.
Utsvävat, alltså. Mm.
Också typ lite att jag gick in i och sa att jag trodde att jag var liksom punk. Att jag trodde att det här var en punkstil.
Ja, det var det ju inte. Jag försökte också skaffa någon punkstil, men jag hade liksom inte, man hade ju inte råd att köpa en skinnjacka liksom.
Nej,
inte heller hitta en, jag är fortfarande ute efter en riktigt, riktigt bra sån bikerjacka liksom. Men jag satsade istället på att ha för små t-shirts. För det kändes så hade jag sett typ bilder på Sex Pistols, så att de hade trasiga väldigt små t-shirts.
Men crop tops liksom.
Ja, så jag hade någon sån, en Turtles t-shirt minns jag, som satt liksom så tight, storlek 140 fast jag var storlek 150. Så liksom så, det såg inte alls punkigt, såg ut som jag inte hade råd att köpa tillräckligt
bra kläder.
Ja. Så tonårsflebbig.
Jag dör att det är Turtles på, jag ser det framför mig och det är så bra. Men nu kommer jag på en rolig frågeställning. Vad kommer vara det som vi inte förstår att ungdomar gör när vi är typ så 80? Vad är det vi kommer vägra göra och som våra barnbarn kommer vara så? Men hallå, sätt dig i den här självkörande bilen bara. Och vi bara, aldrig i livet. Kommer aldrig ske.
Oj, självkörande bil vill jag ha nu.
Jag med, imorgon.
Så den,
sponsra oss Tesla.
Men vad, alltså gissningsvis någonting annat som, jag vet inte, om man vill vara positiv, att det är någon så här klimatgrej som har kommit fram, att man ska sluta med någonting. Oh. Men vi kan fan inte sluta, men
tobak.
De är bara, men det där är väl självklart. Men lite så som det är
äldre
generation
kost
nu som inte kan fatta, jävla sojadrickande bögar. Men det sitter ju såna arga vita kränkta män som sitter och klagar på att någon kommer så här, men ät mer sånt här som inte kan, de kan inte ta in fakta överhuvudtaget, och det kommer väl bli vi också bli faktaresistenta av någon sån, men annars, nej, men något annat kul.
Men det måste ju vara liksom att alla slutar, vi är ju typ där redan nu, att alla slutar med tobak. Att alla röker så esig och snusar det här vita snuset.
Just det.
Typ är man på en fest och inte har något snus, och så frågar man. Förut kunde man ju alltid fråga så. Är det någon som har typ generalvit?
Mm.
Och alla hade ju det liksom. Nu är det bara så. Jag har den här XR Slim Super White. Eller typ Cactus Lime.
Eller typ att så här, folk slutar dricka alkohol typ.
Åh, nej, mörda mig bara.
Nej, men alltså, det är ändå varit.
Nej.
Men med tanke på hur mycket det ska vara nolltolerans till saker, jag vet inte, nej, så långt tror jag inte det går. Men då kommer det ändå sitta ett äldre garde som bara kommer inte släppa min flaska.
Mm.
Inte en chans.
Åh, gud,
för det går ju ändå nedåtgående trend nu bland gymnasieungdomar, så att färre och färre testar dricka alkohol och sånt där. Liksom.
Ja. Men ponera det, då. Ponera att det blir det finns någon drog som är laglig liksom.
Mm.
Och alla ungdomar knarkar den här härliga drogen istället. Och den har liksom inga bieffekter.
Nej,
och så. Och så blir vi de där som sitter. Jag tänker inte, de har aldrig öppet på bolaget längre.
Nej.
Tänker inte släppa min bärs, jag måste köpa på mig.
Alla sitter och bränner hemma.
Det... Ja, ja, är det typ... så det kommer vara?
Ja, det kom... ja.
Och våra barnbarn kommer vara så. Alltså min mormor, hon är så jävla galen. Hon har gjort eget vin. Alltså fattar ni, lever fortfarande på 2000-talet. Jävla tönt.
Lever på 1800-talet typ.
Ja, ja men det låter väldigt rimligt tycker jag.
Något sånt. Det kommer bli någon sån renhets... någon nyttig jävla grej som vi kommer tycka nu har det gått för långt. Ja. Och så kommer vi inte göra det.
Fast de röker
det,
inte ens
fast,
längre.
Ja, men fast det egentligen är jättebra. Ja. Troligtvis.
Men vi kommer ändå sitta där och vara griniga på vår tid. Då hade alla fan riktigt snus.
Eller att man typ förbjuder chips eller någonting.
Åh, eller att... döda mig. Döda mig bara. Nej, men det,
men
det,
att den här sundhetshetsen
inte ens
går...
värd...
Nej,
det går
då,
inte.
Då blir ättestupan på en gång.
Ja.
Pötta ner mig.
Kasta mig. Bonka mitt huvud med
lite,
stor klubba.
Inte stanna kvar här. Det är inte en värld jag vill vara en del av. Nej. Inte en chans.
Nej, fy fan. Flå mig och sätt mig i en björnkostym. Ja. Tänd eld på mig.
Flytta ut i skogen. Kan äta min potatis i fred. Då blir man som en sån elallergiker.
Fast man, ja, precis.
Så har man en egen liten åker och så står man med och friterar i sig. Riktigt så farlig.
Alla odlar liksom humle i smyg, för det är förbjudet att dricka.
Ja, just det.
Prohibition kommer tillbaka. Ja, fan. Nej, men ändå spännande att se vart det tar vägen. Jag hoppas att jag får behålla min alkohol och min potatis.
Ja, verkligen.
Och mitt snus.
Ja, det är ju sånt som gör livet värt att leva.
Ja, jag, så. Precis.
Eller jag kan klara mig utan snus, men det är många som inte kan det.
Liksom. Ja, jag kommer ju döda någon. Ja. Ja, nej, men officiellt sett så snusar inte jag, för jag har ju slutat.
Just det.
Men jag börjar igen ibland, och så slutar jag igen, och så håller det på så. Och jag vill gärna fortsätta med det, för att jag kan.
Ja, men jag menar, ja, men det är ju lite det. Det är så tråkigt att vara absolutist med saker, att man säger så här, nu ska jag aldrig röra detta igen.
Nej. Nej, ska vi köra lite mord eller myt?
Absolut!
Känner du dig redo?
Ja, så redo man kan bli.
Woo!
Woo!
Q-jingel.
Ja.
Är du redo?
Så redo man kan bli en sån här dag. nej, men jag precis eftersom jag inte varit med på ett tag, så jag är redo med liksom... Ja, som fan. Nu kör vi.
Underbart. Okej, året är 2000.
Mm-hmm.
Och vi befinner oss i Oregon i USA. Där bor Emma. Hon är 32 år gammal och jobbar som socialarbetare.
Mm-hmm.
Hon bor själv och hennes jobb är typ så, hennes liv. Det är liksom allt hon gör. Hon har ingen familj. Hon har två kompisar.
Mm.
Den ena är hennes kollega som jag kallar för John. Och den andra är en polis som hon också har lärt känna genom jobbet. Jag kallar honom för Marcus.
Okay.
Emma hade själv en ganska tuff barndom. Hon har liksom inte haft någon kontakt med sin pappa. Och hennes mamma hade, citat, problem. Jag vet inte riktigt...
Problem.
Ja.
Brett uttryckt. Yes.
Jag vet inte riktigt om det var så psykiska problem eller drogproblematik eller liksom missbruk.
Mm.
Men ja, problems. När Emma var liten, 5 år gammal, satt hon i bilen med sin mamma. Och mamman trycker då plötsligt gasen i botten och kör in i typ en bergvägg eller en refug eller något. Och de är med om en väldigt allvarlig bilolycka. Hennes mamma dör där och då, on impact liksom.
Wow.
Ja, jag vet.
Då blir det verkligen frånvarande morsa.
Ja, exakt. Ja. Mm. Det känns ju som att det var en underdrift att säga då att hon hade problem.
Ja, särskilt om man kör full fräs liksom.
Ja, ja. Precis.
Wow.
Men Emma överlever då och vårdas länge på sjukhus i typ 2 år. Liksom. Så är hon, spenderar hon jättemycket tid på sjukhuset då, och typ behöver rehabiliteras och så.
Uh-huh.
Och hennes, nej det har jag precis sagt. Sen så hamnade hon liksom, Emma hamnade då i systemet, eller så fostersystemet, SOS-systemet, och fick liksom se det inifrån och bestämde sig då när hon växte upp att hon skulle finnas där för de här barnen som inte hade någon.
Ah.
För hon kände liksom att hon inte hade fått det som hon behövde, och eftersom hon hade den här erfarenheten och förståelsen så ville hon liksom jobba med det.
Mm.
Och hon är alltså riktigt duktig på sitt jobb.
Mm.
Hon har liksom flera fall igång samtidigt. En dag kommer hennes chef till henne med ett nytt fall och säger att så här, det här borde vara enkelt, det borde räcka med ett hembesök och vi borde kunna omhänderta det här barnet.
Mm.
Och då har hon, eller de har då fått en orosanmälan ifrån en flickas skola där det står att flickan har haft höga betyg och liksom bra attendance, närvaro. Mm. Och goda kunskaper, men att resultaten plötsligt dalat och att hon har liksom varit mer och mer bångstyrig och typ trött och somnat på lektionerna och sånt.
Mm.
Och inte kommit ordentligt påklädd till skolan när det var kallt. Sådär, klassiker. Och det har då varit tydligt för personalen på skolan att det här är ett barn som plågas av något. Mm. Så då har de gjort en orosanmälan och det här socialkontoret tar det liksom på stort allvar. Den här flickan då, hon är 10 år gammal. Jag kallar henne för Laila.
Mm-hmm.
Hon bor med sin mamma och pappa i ett rätt så rötet gammalt hus. När Emma åker dit för det här hembesöket så ser hon att båda föräldrarna verkar vara väldigt trötta och att de är typ så lite skittish. De har liksom svårt att sitta still. De har så här sår i ansiktet och typ är väldigt liksom...
Låter som så här meth.
Ja, precis.
Ja, väldigt så.
Allmänt knarkiga liksom. Mm. De är inte helt fräscha helt enkelt. Den här pappan vägrar då prata med Emma. Så hon blir liksom insläppt i huset och de sätter sig i soffan. Eller typ så, i vardagsrummet. Och pappan pratar bara, viskar till sin fru som får säga det som han har sagt.
Okej.
Vilket är väldigt underligt beteende. Det här barnet då, Laila, sitter bara där på golvet och tittar ner. Och Emma åker till slut därifrån för att hon är så här, det här ger mig liksom ingenting. Mm. Hon får inte ens gå runt i huset för den här pappan, för då blir han liksom hotfull och vill att hon ska gå.
Samtidigt så tilltalar han henne inte, och, men släpper ändå in henne i huset.
Ja, eller det är mamman som släpper in henne i huset tror jag.
Aha.
Och så sätter de sig liksom där pappan är och han är typ så, jag tycker inte prata med dig.
Huh.
Typiskt dum pappa.
Ja, typiskt jävla konstigt beteende.
Oh ja. Absolut.
Då, alltså hade han varit riktigt tokig så borde han ju kastat ut. Alltså om det verkar så jobbigt ändå släppa in henne. Det låter så här.
Mm.
Svårt. Ja, okej. Okay.
Ja, Emma åker då till slut därifrån för hon får inte ut något mer av det. Och hon är då övertygad om att det är något som inte står rätt till. Några dagar senare så besöker den här familjen socialkontoret och har ett möte med Emmas chef. För då har de själva, liksom, familjen har själva beställt det här mötet. För att de är typ så, ja men ni hade en anställd som kom till oss och gjorde ett hembesök. Och då var vi så trötta så vi vill liksom komma in och visa att vi, vad vi går för typ. Och då plötsligt är de väldigt städade och uppklädda. Typ pappan har liksom en kostym på sig. Och de är så väldigt, det är väldigt tillrättalagt liksom. Och de så här skämtar med chefen och liksom de får en, har typ en positiv, ett positivt samtal.
Mm.
Och den här chefen blir då övertygad om att allt är bra. Och
herregud, de inte jämför de två upplevelserna. Det låter, de har ju överdrivit till och med. Alltså ta på sig kostym.
Ja, exakt. De övertygar då den här chefen om att Laila har liksom kommit in i en period. Det har hänt någonting i skolan typ. Mm-hmm. Att hon har blivit mobbad eller så. Så hon har kommit in i en period där hon drömmer mardrömmar och har liksom nattskräck.
Mm.
Och att det är därför de då är så trötta och typ de har haft svårt att hålla reda på hemmet och så för att de har inte sovit så bra på nätterna typ.
Mm-hmm.
För att hon vaknar och skriker eller liksom går i sömnen och så. De har behövt hålla vakt typ. Det är deras liksom case. Och de övertygar verkligen den här chefen om att det stämmer.
Mm.
Och har med sig läkarintyg och sånt också liksom. Sen skickar de ut Laila ur det här mötesrummet för att de vuxna ska få samtala själva.
Mm.
Och då smyger Emma fram till henne och frågar om det är något hon vill berätta.
Mm.
Och då säger det här lilla barnet, jag hör hur de pratar på nätterna om att de ska skicka mig till helvetet. Grovt. Hemskt. Tänk att höra det när man är 10 år gammal. Ens egna föräldrar säger något sånt. Fy
och fan. Också vad fan det ens innebär.
Ja, exakt.
Vi ska skicka henne till helvetet.
Ja, fruktansvärt.
Men vadå? Det är det enda hon säger till Emma.
Ja, precis. För sen kommer liksom föräldrarna ut, antar jag. Så att de har väl inte så mycket tid, liksom. Men Emma blir ju jätteoroad. Och chefen är ju superlugn. Och han är så, nej men vi har haft fel och du inbillar dig nu. Det här är inte så allvarligt.
Nej, det är hennes nattskräck.
Precis. Ja. Alltså hon behöver liksom psykvård, det här barnet. Mm. Och då så är, liksom, är de så, ja men det ska vi fixa. Hon ska få prata med en psykolog och vi ska se hur det här artar sig typ. Dagen därefter, för att Emma kan liksom inte släppa detta. Så dagen därpå så väntar Emma utanför Lailas skola. Och när Laila slutar för dagen och kommer ut och ska gå på skolbussen så ger Emma henne en lapp med sitt telefonnummer. Och säger typ så, om det händer någonting så kan du ringa till mig. Liksom. Om du inte vågar ringa polisen så kan du alltid ringa till mig så hjälper jag till. Några månader senare då, vid 22-tiden den 6 oktober 2000 ringer Emmas telefon. Och när hon svarar så hör hon då Lailas röst. Och Laila säger att hon snart kommer att somna och att hon har gömt sig under sin säng. Och så säger hon typ, de kommer göra det ikväll, du måste hjälpa mig, de kommer skada mig. Och sen blir det liksom tyst i luren. Emma ringer då sin poliskompis Marcus.
Just det.
Ja, och är så, du måste rycka ut nu typ. Bring backup liksom. Och så springer hon till sin bil. Och åker hem till den här familjen. Emma kommer fram till huset innan Marcus. Och hon bankar på dörren och det är låst. Så hon slår sönder en ruta och lyckas liksom ta sig in. Väl inne i huset så hittar hon Laila och hennes föräldrar i köket. Nu blir det grovt, obs. De har drogat Laila och stoppat henne i ugnen.
Hä?
Ja, jag vet, det är så sjukt. Runt ugnsluckans handtag har de liksom dragit silvertejp. Ner i golvet och typ upp på ut här bänken. Och de har satt silvertejp runt kanterna på luckan.
Hur får man ens in en 10-åring i en ugn?
Ja, men den är, jag vet inte.
Det är en jättestor amerikan. Allt är så stort i USA.
Ja, men jag vet. Nej, men det är så sjukt grovt.
Okej. Och så vidare.
Ja, nej, men då Marcus och Emma, för Marcus kommer också dit och han har liksom tjänstevapen och backup med sig. Så de föräldrarna lägger sig på mage på golvet typ och blir arresterade liksom, eller så, omhändertagna. Och de får ut det här barnet i tid då. Och då är hon liksom...
Innan hon är helt grillad.
Ja, brännskadad ganska rejält. För att hon har liksom legat med... Ja, det här är grovt. Hon har liksom legat med huvudet mot en av kanterna. Så hela så här, skallen är bränd och fötterna är brända och händerna liksom. För hon har ju också varit neddrogad, medvetslös i princip.
Så att hon har jag bara inte, börjat...
Ja, hon har liksom blivit stekt.
Nej, vad sjukt.
Ja, jag vet, det är så fruktansvärt hemskt. Men hon överlever i alla fall detta och repar sig ganska så snabbt. Liksom. Föräldrarna döms och när man genomsöker huset så upptäcker man att de har grävt en grav i källaren. Och att de har satt ett lås på sin sovrumsdörr. Mamman hamnar på rättspsyk för man antar att det är mamman som är uppviglaren till det här. Och pappan... sätts i häkte och döms då till livstidsfängelse.
Herregud.
Och han sitter inte i fängelset särskilt länge innan han tar sitt eget liv. Emma ansöker om att bli Lailas fosterförälder. För hon är ju sån jourmamma.
Okej.
Och eftersom, eller familjehemsmamma liksom. Och eftersom hon och Laila redan har lite kontakt så flyttar Laila in hos henne. Laila får gå i terapi hos Emmas kollega och vän John. Och allt är frid och fröjd. De lär känna varandra och det är mysigt och sådär liksom. Och månaderna går. Och en dag så ska Emma ta med sig Laila hem från en terapisession med John. Och när John kommer ut ur rummet så är han liksom märkbart påverkad, skärrad. Och han är typ så, han vill liksom inte säga någonting till Emma. Men Emma märker att han är liksom rädd.
Okej.
Emma fattar inte vad som pågår och John vill inte berätta något mer. Och dagen därpå hittar man John död i sitt i sin lägenhet och då har han liksom tagit sitt eget liv.
Men va?
Ja, nu får du gissa. Mord eller myt?
det sista här fick du ju totalt att flippa ur. Jag tänker också på Det är när hur heter det? Chefen och hela gänget kom och hälsade på familjen. Och Emma då pratade med Laila och hon sa att de ska ta henne till helvetet. Det känns ju som att de försökte så här literally skapa skärselden genom att köra in henne i ugnen. Att
det är så grovt.
Det är så jävla grovt. Av liksom, säg att man vill att man vill mörda ett barn. Är det första du gör? Att göra en skinkstek liksom? Det är så jävla grovt. Att inte... Varför? Det är så jävla bizarrt.
Det är vidrigt.
Och det får ju ändå bli så här... Har någon verkligen gjort det här? Och sen också, att det låter så suspicious när... Men sen ska det bli lite frid och fröjd att Emma tar bli fosterförälder och hon får börja gå i terapi och sen hennes kompis John. Men så är det som att det kommer fram någonting då som gör att han blir liksom typ rädd för ungen Laila.
Mm.
Som att och då börjar man nästan tänka så här, oj, föräldrarna kanske ville döda henne för hon var så här, hon är ju besatt av djävulen typ, eller att det är någon så här någon ond demon,
ja.
Och som kanske då bevisat finns eftersom att den här John just fucking det. Dör.
Mm.
Och på det stora hela då känns ju detta som, då känns det ju som myt. Men fan, det finns ju såna, alltså, fall av exorcism och sånt här som folk inte kunnat förklara.
Mm.
Svårt att tro på det själv, men man kan, alltså, är det inte bevisat. Jag menar, det skulle ju kunna vara. Fan, det var ändå, det var många vändor. Samtidigt var det lite så här, det gick, ja, hon råkar vara just kompis med en som är terapeut och en som är polis.
Men de är ju också hennes kollegor.
Så är det, ja, just det. De är ju liksom inom det SOS-skrået.
Ja, precis. De jobbar liksom på samma kontor.
Och det var i Oregon. Och det var, Men det är så sjuka saker. Nej, jag måste säga myt. För det är, alltså, det är mitt... Ja, mitt innersta säger att det måste vara så, för det är för jävla sjukt om det är ett riktigt mord, va?
Oh ja, du har helt rätt.
Woho! Skönt!
Ja, nej, men alltså, det hade varit så hemskt om det här hade varit på riktigt. Det hade varit så fruktansvärt.
Fy fan.
Man vet ju att det finns såna gallningar som gör fruktansvärda saker mot sina barn.
Jo, det har ju uppenbarligen hänt.
Exakt.
Men,
du är inte helt fel ute.
Nej.
Det är med hela demon och skärselden och grejer.
Uh-huh.
Det här är en film som heter Case 39.
Aha.
Emma spelas av Renée Zellweger. Du vet, Bridget Jones.
Ja, ja.
Eller?
Jo.
Är det Bridget Jones? Ah.
Ja.
Vill man se den här filmen så kan man ju sluta lyssna nu. För jag kommer spoila allt. Som vanligt. det här barnet är ju då djävulen. Såklart.
Det är så.
Mm.
Och det var ändå rätt. Det kanske var rätt då av föräldrarna att ge sig på det här.
Precis. De här föräldrarna dör också väldigt, på väldigt skumma sätt. Pappan sticker typ en gaffel i sitt öga. Bara så. Helt oprovocerat. Och liksom bankar huvudet i ett bord typ. Och mamman börjar, hon själv antänder.
Hon själv antänder. Ja, okej.
Okay. Det
var de små detaljerna du utelämnade det där.
Ja.
Som hade fått dig att flippa över.
Exakt.
Ännu mer. Men, ja.
Och den här John då hittas ju död i sitt badrum. Mm. Sen är det också ett barn i Lailas terapigrupp som slår ihjäl sina föräldrar med ett fälgkors.
Stark unge.
Eller hur? Och Marcus, den här poliskollegan, skjuter sig själv i sin bil. Så det är, väldigt, det är mycket död.
Alla
och,
bara dör.
Ja, ond bråd sådan.
Ja.
Det här djävulsbarnet heter Lilith i filmen.
Ah.
Som du vet, djävulens fru. Eller vad man ska... Ja.
Men det finns bra. Just
väldigt
det.
Mycket folklore kring det.
Ja.
Att det fanns en kvinnlig variant av djävulen eller någon slags liksom bekänt till
Lilith.
Djävulen. Ja. Den fallna kvinnan helt enkelt.
Mm.
I filmen så är det då så här att det här djävulsbarnet, Lilith, Laila, kan få folk att göra sjuka saker genom att liksom prata med dem. Så då säger hon någonting till dem och sen så hallucinerar de och tar sina liv eller mördar eller så. Så hon ringer runt till folk på kvällarna.
Mm.
Till exempel det här barnet som slår ihjäl sina föräldrar. Kompisen John berättar för djävulsbarnet under en terapisession att han är livrädd för getingar. Så den kvällen när han dör så ser han i badrumsspegeln hur det kryper ut getingar ur hans face. Och ja. Polismannen Marcus blir jagad av hundar. Han är jätterädd för hundar.
Okej, det är liksom deras största rädslor kommer att äta upp dem. Det är verkligen så att plåga till max.
Men det blir ännu grövre. För den här filmen slutar med att då Emma försöker döda Lilith, djävulsbarnet.
Ja.
Drogar henne och lägger henne i sängen och bränner ner sitt eget hus.
Ja.
Men så typ vänder hon sig om och så står då djävulsbarnet där.
Ja.
Sen sätter hon djävulsbarnet i sin bil och kör ner i en sjö. Och bilen...
Dränker henne ja, och försöker det.
Precis. Bilen sjunker och Emma lyckas simma ut. Och då, det är liksom i sista scenen får man då se den här verkliga demonens... Ja. Då blir liksom det här barnet en demon. Det är väldigt så...
Krälar upp i sjön så här.
Ja, en väl vit hand med smala fingrar och klor typ.
Ja.
Nej, men en helt okej film. Inte riktigt. Ja, men jag tyckte att den hade bra, alltså för att vara som en skräckfilm, det är ju en thriller typ. Men hade det varit mer skräck i den och mer liksom en mer detaljerad historia. Då hade jag nog tyckt om den mer, men nu var det så väldigt så här. Ja, men typ, jag tror den är 90 minuter lång och det var inte förrän efter så här 45 minuter som man bara, aha, hon är djävulen, okej. Det är nu det börjar hända grova grejer liksom.
Men då lyckades de ändå hålla det. Man misstänkte inte det innan liksom.
Nej, det var väl där då när mamman själv antände någon gång.
Så man bara,
Ja, precis. Då börjar man liksom
så. Människor börjar brinna på ingenstans.
Ja, och först så är det ju bara liksom ett grovt, hemskt fall. Där ett barn blir stoppad i en ugn och så vidare. Och sen blir det bara mer och mer liksom.
Det tog ju ändå många vändningar just det här också att hon blev sostant. För att hennes mamma körde in i en berg eller i en riff.
Alltså så här, bara,
för där tänkte man först, aha, vad ska detta leda till? Men sen så blev det ett helt annat. Snyggt maskerat. Det var också där man fick lite så här, oj, ja, det finns en hel backstory och hela liksom.
Ja, men precis. Mm. Ja, jag konsumerar så extremt mycket mordrelaterat i kulturen.
Ja, det är klart.
Och det här den här filmen låg på min lista på Netflix jättelänge. Mm-hmm. När jag såg den nu för ett tag sedan. Och så var jag också så, fan, jag har sett den här filmen, nu måste jag typ skriva ett manus. Annars blir det bara, om det inte är en jättebra film så blir det bara stressade med tid.
Ja, visst.
Alltså, det blir bara tråkigt.
Mm.
Så ja.
Men om inte filmen var toppen så kunde du göra någonting vettigt av det.
Precis.
Mm.
Men det var fan lite svårt att skriva ihop det på ett sätt som var någorlunda trovärdigt. När man vet med sig att så här, det är ett djävulsbarn vi pratar om.
Mm. Ja, men det var ju det som började framgå där med John på slutet tror jag. Ja. Var det som fick en, för innan var det så här, ja, men det finns ju folk som verkligen torterar barn.
Mm.
Och som skulle typ kunna göra detta eller att de är kannibal eller whatever.
Ja, men
det,
men
så jag menar det. Ja. Där tänker man då varför de valde att göra det. Eller att de måste ju förstått att ungen var en djävul då, föräldrarna tänker jag. Som,
ja.
Någonting. Men det märkte man ju, fan, du kan ju inte elda upp. Du kan ju inte elda upp djävulen. Han bor ju där det brinner. Det är inte så smart.
Sant. Good point.
Ja.
Good point.
Ja, för hon lyckades ju inte sen heller när hon försökte bränna ner huset. Det var ju skitdålig idé.
Ja. Men jag vet inte varför det är så att folk liksom tänker att demoner måste brinna.
Men det finns
hur gör man sig av också, en demon?
Det är väl mycket folklore, så här, man eldade häxor och sånt som också är svart magi. Och det är,
sant.
Ja, och det hänger väl upp med vampyr. Alltså alla såna här mörka... Ja.
Men vad är liksom...
Mörka krafter, men det är väl också... Ja,
Vad är Folkhälsomyndighetens rekommendation vid mördandet av en demon?
Jag vet inte om de har det. Det finns väl en sån här...
Vad är det man ska göra liksom?
Egentligen... Det är väl så olika. Alla olika källor säger väl olika saker. Och beroende på demonen också. Det är så här, ringar med salt och man ska lägga ut... silver funkar väl typ att du säger
Och man ska dricka så man ska väl dricka kolloidalt silver.
Kolloidalt silver.
För att skydda sig.
Ja just det. Och sen har det tagit en helt folk har verkligen tagit det bokstavligt talat nu för tiden och dricker det mot covid eller förkylning typ. Det blå.
Ja, exakt. Man upptäckte ju en sekt i USA tror jag det var här för ett tag sedan som heter Love as One. Känner du till detta?
Love has one.
Uh-huh. Och då är det en kvinna som har startat den här sekten som kallade sig för Mother God. Och anledningen till att man upptäckte att den här sekten ens fanns var för att man förstod, alltså det var på något sätt så att det upptäcktes att den här kvinnan Mother God var död. Och typ hade blivit mumifierad. Alltså det är så väldigt sjukt. Men hon har i alla fall, hade i alla fall druckit jättestora mängder kolloidalt silver och var alltså blå.
Ja.
Som en smurf liksom.
Blue Man Group.
Så det finns verkligen folk som på riktigt tror på detta.
Ja, det finns ju nötter alltså.
Ja, oh ja. Men tack och lov så var detta inte på riktigt.
Nej, tack och lov.
Ja.
Också. Jobbigt också att veta att det också finns ju liknande skit. Liksom.
Det är hemskt, ja.
Men vad glad man blir att hon inte grillades på riktigt. Exakt. Eller ja, fast det var ju djävulen. Men ja, idioter kan ju inte grilla djävulen. Det är så jävla trött man blir. Det är väl klart man ska dränka.
Ja.
Fast vad är det Dantes Inferno i helvetet? Vad med den gudomliga komedin heter den väl?
Ja.
Ja. Där är det väl också ett stort jävla isberg längst in i helvetet.
Precis.
Vad ska man göra egentligen?
Exakt, vad är det man egentligen ska göra?
Om ni vet, hör av er.
Ja, skriv på Instagram.
Hur fördriver vi demoner lättast i våra liv? Utan några rättsliga påföljder.
Det kanske finns någon sån Instagram-häxa som kan svara.
Säkert.
Det finns säkert en bruksanvisning alltså.
Absolut.
Ja. Nej, men ni kollar inte på den här filmen. Ni kommer bli besvikna.
Nej, nu vet ni precis hur den slutar också.
Också min sämsta kategori av thrillers och skräck, barn och djävulen. Det är liksom, om det är någon slags djävulstema och om det är, gud förbjude, ett barn som då visar sig vara djävulen. Lägg ner bara. Det är en så tråkig trope.
Ja.
Jag har sett det tusen gånger.
Hellre då att barnet är typ psykopat och inte besatt.
Ja,
att det, för då är det lite mer verkligt att det är...
Absolut.
Totalt empatilöst barn som bara vill slakta. Det känns, för det är mycket obehagligare. För det känns som att det är typ möjligt. Sådär.
Exakt.
Det kan komma.
Vi såg ju, jag och Moa och vår kompis Frida, vi har ju skräckfilmskväll ibland.
Mm.
Och då såg vi en film som heter Eli.
Aha.
Och då hade vi suttit och valt film liksom hur länge som helst. Men vi tar den här, den verkar skitspännande. Och då har vi liksom sagt innan, inga barn. Inga demoner, inget övernaturligt. Den här filmen hade alla tre.
Men vad också jobbig avgränsning ni gjorde. Det är svårt.
Mm.
Det är de alla är på typ.
Sen såg vi en annan film som heter Wounds, som sår alltså.
Ja.
Och den var, alltså den var så äcklig och den var så läskig. Men slutet gjorde mig rasande.
Det låter så gore-aktigt va?
Ja, den var väldigt, det var grov liksom. Och vi satt typ då i 90 minuter och bara, vad gör han? Varför gör han så? Vad är det? Men sluta med det. Gör inte så.
Så man bara blir frustrerad.
Ja.
Man blir inte rädd, man blir så frustrerad och äcklad.
Exakt.
Kanske.
Också, obs, också en demon.
Ja.
Typiskt.
Sårdemonen.
Mm. Ja, vad fan ska man se? Skriv tips. Skräckfilmer som inte har tema demon, spöke eller barn som... är demon.
Det känns svårt det där. Det är bättre att säga, vilket tema vill man ha? Vad vill du ha?
Man vill ha galna psykopater.
Galna psykopater.
Seven till exempel. Mm. Toppenfilm.
Ja, men sånt som är det går mer åt realism. Liksom.
Exakt.
Mm. Det är inte för övernaturligt.
Nej,
eller för,
precis.
Nej, fattar.
Jag gillade ju inte alls Hereditary. På grund av demonprincipen.
Mm.
Men jag gillade ändå också att den var så jävla långsam. Men jag gillade ju liksom ändå storyn ganska mycket. Och samma Midsommar gillade jag också. Fast den var också så fucking långsam. Alltså den här Ari Aster, man måste lägga ner det här. Att det bara är, man ser ett face och så bara zoomar det in och så är det så här. Dö, 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 dö.
Den tyckte jag var rätt kul.
Ja, jag tyckte att den var bra.
Den var ju underhållande, men den var ju helt flippad. Men jag tyckte inte den var så läskig.
Men det får gärna, jag känner att det får gärna vara flippat. Det får gärna vara blod och grejer. Men det måste också vara någon slags historia som pågår.
Ja, men alltså och typ övernaturliga saker tycker jag ändå kan få hända. Men då får de ändå ha någon typ av så här realistisk förklaring. Mm. Typ att det är någon som är typ psyksjuk som ser konstiga grejer. Ja. Bara för att den, för då blir det ändå obehagligt, så får du ändå en förklaring på, ja, men då, för då köper du det som koncept och då blir det extra obehagligt. Shit, den personen är så knasig i huvudet så den ser de här sjuka sakerna.
Absolut. Det gillar jag.
Ja.
Och förresten, nu när vi ändå pratar om film så kan jag passa på, jag hade skrivit upp i mina anteckningar att jag skulle fråga poddlyssnarna om hjälp. Det är nämligen så här att jag har sett en film för typ 10 år sedan. Och då, om jag minns rätt nu då, jag lyckas inte hitta vad det här är för film. Jag har liksom googlat tills fingrarna blöder.
Okay.
Men då är det så här, det är typ ett hotell eller något. Och så är det massa folk där, bland annat ett litet barn och det är typ en gammal gubbe och det är så här tonåring och lite så.
Mm.
Och sen så dör de liksom. De är där i karantän eller typ något. De får inte ta sig därifrån. Så dör de en efter en i alla fall. Mm. För det är någon jävla mördare, psycho killer
på
det här hotellet.
Mm.
Och sen, spoiler alert, om man vill försöka se den här filmen så pausa nu. Sen visar det sig då att allt det här har, alla de här människorna är en person med dissociativ identitetsstörning eller vad heter det? Syndrom. Ja. Alla de här personerna är personligheter i den här människan. Och det är barnet som är mördaren.
Okej. Jag minns
inte riktigt. Men har man sett den här filmen så vet man säkert vad den heter. Och då kan man skriva det till mig. Så kommer jag vara evigt tacksam. Då kan man få ett klistermärke. Jag skickar ett klistermärke. Mordare med ett klistermärke, om man vet.
Attraktivt.
Eller hur?
Hör av
det ska du få idag förresten.
Ska jag?
Ja, det är lön. Lön.
Lön. Här får du en sticker. Wow. Vad coolt.
Ja, eller hur? Nej, men skriv vad det är för en film.
Gör det. Den lät spännande tycker jag. Det känns inte som att det finns så många med så här, folk som har multipla personligheter och, eller så.
Nej, förutom
att,
Split som är
det var den, jag
den
tänkte
sämsta
på.
Filmen som
har den är inte så jävla bra, nej.
Patricia!
bara det citatet får den att tveka.
Det är verkligen så, om man säger Patricia och The Beast i samma mening, alla bara, sluta prata om Split. nej, det suger, jävla skitfilm, hatar den filmen.
Ge oss en bättre, tack.
Se inte den.
Säg bara ner
ja,
så får du ett klistermärke.
Skicka tips. Mm. Jag har sett Squid Game, precis som alla andra. Så ni behöver inte tipsa om det.
Nej.
Jag vill gärna ha tips på film och serier som är morbida. Ni vet ju, lyssnarna vet ju vad jag gillar för fruktansvärda, hemska saker i kultur.
Morbid.
Mörkt, hemskt, morbid. Men inga djävulsbarn.
Inga djävulsbarn.
Nej.
Hmm.
Nu kanske jag blandade ihop det här. Ja, skitsamma. Spelar ingen roll. Nu har vi pratat piss länge.
Ja,
jag måste stoppa in potatisen i ugnen.
Ja, just det.
Gott.
Stoppa in potatis och inte barn i ugnen.
Nej,
tips.
Exakt. Det är jättebra avslutande ord.
Ja.
Jesper kommer höras i podden även nästa vecka.
Woho!
Puss och kram. Tack
och
hej.
Puss och kram. Hej hej.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.